Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Fem kvinnor och barn har kommit till mördat sommarstånderna. Pojkvän här är väldigt kontrollerande. Vi vet vad jag är hela tiden. Om jag inte svarar på sms på 50 minuter så blir jag bestraffad senare. I år så tvingas hela 400 kvinnor och barn att fira jul i skyddat boende.
Jag orkar snart inte med. Ett slag till så dör den nu. Jag ber dig sluta slå mig. Och ditt svar är: jag slutar slå dig när du börjar bete dig. Jag vill inte mer.
Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt.
Ja, idag ska vi träffa Sara, tjejen som vi hade i vårt allra första avsnitt, som fick äran att vara vår allra första gäst. Hon levde ju med en kille i 1,5 år som plågade henne ganska ordentligt, och han blev dömd för det och satt i fängelse. Och sen har det hänt lite Saras liv sedan dess. Så vi ska höra här hur det har gått och även höra hur det har blivit sedan han kom ut. Så välkommen hit, Sara. Jätteroligt att ha dig här igen.
Ja, det är så kul.
Tack för att jag får komma hit igen. Verkligen jätteroligt.
Ja.
Och för er som inte har hört Saras avsnitt så får ni gärna lyssna på vårt avsnitt om Sara Hultén, som är, det är ett dubbelavsnitt, så det är uppdelat på 2 avsnitt, och det är vårt andra och tredje avsnitt. För första avsnittet pratar vi ju bara lite
om oss själva.
Ja. Det får ni gärna lyssna på det också.
Nej, men alltså jag rekommenderar alla att lyssna på det avsnittet, och jag rekommenderar alla att faktiskt gå på en föreläsning om Sara, om ni har möjlighet.
Mm, för du föreläser ju Sara idag. Kan du berätta lite om det?
Ja, det har hänt jättemycket. Nu är det 3 år sedan jag lämnade min redaktion. Och det har hänt hur mycket som helst i mitt liv. Jag jobbar varje dag med att må bättre, för att jag måste göra jobbet själv. Men idag är jag ute och föreläser om våld i nära relationer. Och den största föreläsningen, alltså, som jag har haft, det är 90 personer på en föreläsning. Och man kunde höra en nål falla. Det var så tyst hela tiden. Mm. Alltså det låter sjukt för mig att säga, men man får ju en kick av det. Bara att känna att alla lyssnar på vad jag säger och tar in vad jag känner. Så det är jag jättetacksam för.
Hur har responsen varit?
Det har varit jättebra. Sen vill jag ju föreläsa mer, men det är lite svårt att nå ut. För att oftast har de som föreläser, eller vill ha föreläsare, de har ju oftast redan sina föreläsningar eller så här, föreläsare. Så.
Men då kan vi göra allt reklam för det här på den. Så är han något företag eller några skolor kanske, eller kvinnojourer eller vad det nu än kan vara. Så kontakta gärna Sara, så kommer hon gärna till att köra sin föreläsning.
Ja, det var det jag tänkte. Hur kontaktar man dig, Sara, för att se vad du har kommande föreläsningar och sånt?
Så jag har ju en hemsida som heter sarahultén.se, och där ser man alla föreläsningarna, och där kan man köpa min bok och ta kontakt med mig. Och sen har jag en sida på Facebook som heter När rädslan besegras kommer modet. Mm. Och där får ni gärna följa.
Och det är det din bok heter också, när ja. Rädslan besegrat kommamodet. Mm. Och det var så roligt, för att när vi hade dig som gäst så satt du ju och sa att du har en dröm om att skriva en bok. Liksom. Mm.
Det har jag. Eller hade jag. Ja. Ja.
Kanske kommer en till.
Ett och ett år senare liksom, så är den i handen. Liksom. Mm.
Mm. Det är häftigt. Det är,
Finns den som ljudbok också?
Ja, den finns både ljudbok. På Storytel, BookBeat, Alibris. Jag tror den finns ganska på många ställen. Jag har inte riktigt koll på vart alla ställen det är på.
Nej, vad roligt.
Mm. Ja, för jag menar, fast jag har hört dig prata och träffat dig och allting, så när jag fick boken så var jag helt manisk. Det var liksom, det gick inte att få kontakt med mig hemma. Jag måste bara läsa färdigt först.
Alltså den är inte så lång, boken. Nej. Men, och det är en anledning, för att den är ganska tung. Men jag vill att man ska... Alltså den är lättläst, fast den är tung.
Ja.
Den är brutal. Alltså,
ja, jo det är den.
Ja men nej, den är hemsk, men ändå, och ändå bra, för att det slutar ändå gott. Ja, alltså det gör faktiskt det. Ja, det är faktiskt en av de historierna som faktiskt slutar bra, för alla gör ju inte det.
Nej, och det tycker jag är jätteviktigt att man lyfter den här att det faktiskt kan gå bra. Det är jätteviktigt.
Ja, precis. Du har ju gjort lite annat också.
Mm.
Ja. Vi har ju sett dig på TV.
Ja, jag har ju varit med på Efter fem. Aha. Med hos Tilde. Och där fick jag ju jag bröt ihop där, men så är det. Jag var bara människa.
Och det är väl inte konstigt?
Nej, och det var fantastiskt roligt att vara där.
Ja. Hur kändes det?
Det kändes... Alltså jag har inte så mycket, alltså det tilltog ju hand om mig väldigt bra, men det känns ju konstigt att se sig själv på TV.
Jag kan tänka
mig det. Jag har inte tittat på klippet själv, för att jag bara, men då är det lättare att höra en
på podden till exempel.
Ja, exakt. Men se sig själv på TV, nej.
Titta där.
Ja, vad bra. Jag fick jättemycket respons från dig. Så det är
Ja, och sen så har du ju startat en skönhetssalong också.
Ja, under den här tiden när jag mådde ganska dåligt så utbildade jag mig till frisör också. För att Försäkringskassan då tyckte att jag hade varit sjukskriven ganska länge. Så tänkte jag orkar inte bråka med dem.
Nej.
Så då började jag plugga. Så jag pluggade 1,5 år.
Var det efter relationen eller var det under relationen?
Efter.
Det var efter, allting hände efter.
Allting har hänt efteråt. Och då så har jag jobbat, hyrt stol i lite mer än ett år. Och så nu den 1 december startar jag min egen skönhetssalong.
Mm.
Och då tar jag ju tillbaka, alltså jag har ju 20 års erfarenhet av att jobba i skönhetsbranschen.
Mm.
Och tar tillbaka den makten, det är en jätterevansch.
Ja, du har ju verkligen tagit tillbaka ditt liv med råge liksom. Mm,
men har det varit någon dröm om att bli frisör, eller det var bara så spontant att men det blev frisöryrket? Eller?
Alltså jag har ju tänkt på det lite så här, till och från innan för då kanske. Ja, 10-15 år sedan. Så. Men jag har inte haft tid. Men nu kom tiden fram det var tid. Och då... Ja, så gjorde jag det. Alltså jag är ju lite spontan om mig, så att så det är ju, nej men då tänkte jag, men för att inte bryta ner mig helt själv så kan jag ju fokusera lite på något annat.
Vi pratade lite grann om det här nu innan vi startade igång poddavsnittet här idag. När vi fikade lite med Sara innan vi tryckte på play. Om just det här med hur människor är och hur man kan vända negativt till positivt. Och att just när man varit så på botten som Sara och i princip nästan höll på att mista livet. Så vissa går ner sig i det och vissa känner så här, nej. Om jag har varit så nära på att dö, det var så nära att jag inte överlevde, då ska jag fan se till att mitt liv blir att räkna med. Mm. Alltså att, liksom, att leva fullt ut. Att man får, det är ungefär som de som kanske har varit med en olycka och överlevt. Många av dem blir också väldigt, att det blir som en, man taggar till liksom.
Alltså jag kan ju säga så här att förr levde man ju för att överleva. Och nu lever man ju för att leva.
Ja. Ja. Och sen så tar man kanske livet, alla tar ju livet för givet alldeles för mycket. Och att man har varit i dina kläder så gör man inte det längre.
Nej, det gör man inte. Och den är ju rätt skrämmande. Jag kan ju tänka ibland tillbaka på vad jag har blivit utsatt för. Och då vet man alltså det var ju väldigt, väldigt nära liksom. Att man inte fixar det.
Mm. Ja, man läser en kvinna varje dag nästan i tidningen som har blivit slängda från balkongen eller ihjälslagna eller olika sätt inte överleva en sån relation du har gått igenom.
Och,
liksom.
Och det är väl lite det samhället är också så här att det är ju som människor är, alltså det här att man göttar sig i andras olycka. Tyvärr gör man ju det. Man vill ju gärna höra en hemsk historia, men man vill gärna, alltså många tycker att när det saker och ting blir om man dör, då blir det mer skriverier om det, för att det är fruktansvärt, men det där när det går bra och när samhället faktiskt funkar och polisen funkar, kvinnojour och brottsofferjour funkar, rättssystemet funkar. Det är ju viktigt att lyfta det också. Liksom. Att det faktiskt
fungerar i många fall också. Ja.
Ja, att hur viktigt det är att anmäla.
Ja, precis. Ja, det finns solskenshistorier.
Ja, att det finns det.
Det är lätt så att de alla bara klagar på att jag anmäler balans när jag anmäler händningen till USA och så. För det, och det är också tragiskt, det behöver vi också lyfta. Men samtidigt så är det ju många som du säger, Silla, som du väljer att inte anmäla. För det har jag hört att det är inte lönt. Ja. Och i ditt fall var det ju verkligen lönt. Ja. Alltså för ditt fall, det hade ju inte gått om du hade anmält. Och du har inte suttit här idag.
Nej, exakt. Och det är ju det som är viktigt, att oavsett så kanske det inte, om du gör en anmälan och det inte går vidare, om det läggs ner, så finns det ändå på papper.
Ja, det precis. Finns
liksom. Om inte annat så till nästa kvinna, tänker exakt. Jag. Även om det händer dig någonting, så när nästa relation eller nästa relation igen, ja men han har blivit anmäld för något liknande här. Mm. Alltså det ligger under lite sannolikheter för den kvinna som till slut anmäler igen. Hennes ord väger tyngre då.
Till slut gör det ju det. Och den är nog viktig. Alltså, att man inte, även om kanske inte hjälper dig just nu, men kanske nästa kvinna.
Men vi hade ju en gäst här för ett tag sedan. Nu har vi inte släppt det avsnittet, så det är ingen som har kunnat lyssna på det. Men det kommer nog innan detta. Hon anmälde ju, och det blev ju nedlagt. Men hon kände ändå att det var hennes revansch. För där fick hon ta makten tillbaka. Att där var det hon som bestämde att nu anmäler jag. Och nu får jag mitt sagt, that's it. Sen att det lades ner, det är beklagligt. Alltså det är fruktansvärt, för det ska inte ske. Men hon kände ju ändå att det var hennes revansch.
Ja, och bara att han fick komma in och bli förhörd. Ja. Och få skämmas lite kändes också ändå okej.
Okay. Men jag tror det är jag tror det är jätteviktigt att anmäla. Liksom, och likadant att ta kontakt med... Ja, men alltså det finns ju hjälp liksom, med kyrka, kvinnojour, brottsofferjour. Alltså sen likadant hitta ett bra målsägande beträde. Och alltså de sakerna är jätteviktiga. Och sen, och har man familj och vänner, då ska man ju, alltså det är obetaltbart liksom att ha dem runt omkring sig. Alltså det finns ju, men det är ju därför kvinnojouren och de andra ställena finns, för de som inte har.
Du pratade ju väldigt gott om dem som var runt dig under rättegången och så. Ja. Har du någon kontakt med dem fortfarande?
Mm, jag har ju kontakt med alla som har hjälpt mig fortfarande.
Vad roligt för dem också att följa vad det har gått för dig.
Ja, så att det är... Ja, och jag kan bara... Alltså, vi sitter där i rättegången. Och åklagaren vill att det ska vara på lyckta dörrar, men jag bestämmer att jag vill inte ha det.
Nej, du vill att alla ska kunna se
vad han har gjort mig. Och när jag kommer in så sitter där liksom 25-30 personer varje dag. Och under de här 4 dagarna liksom.
För att stötta dig
stötta mig. Och den energin, både killar och tjejer liksom.
Ja, jag får gåshud.
Ja, och hade de varit lyckta dörrar, då hade du inte haft det stödet.
Nej, exakt. Och bara det att jag visste att tittar jag på någon av dem så gav de mig liksom den här kraften. Mm. Och jag menar, folk tog ledigt från sina jobb för att vara med på rättegången. Mm. Och den, alltså det är... Ja, det är så fint. Som man,
jag vet att du har varit med som stöd på en annan rättegång nyligen. en gemensam vän vi har som har rökat illa ut. Vi bara inte nämna hennes namn. Men hur känns det att vara med att själv vara ett stöd till någon annan som har varit med i en relation där man har blivit en kvinna blivit misshandlad?
Det är som jag säger, bara kan jag hjälpa en kvinna så har jag gjort mitt liksom. Och den bara försöka stötta så mycket som man kan. För att, man kan inte stötta hur mycket som helst. Man har sitt eget liv man också. Utan man måste bara ta hand om sig själv först. Innan man kan bara hjälpa det lilla. Alltså bara det lilla liksom. Det räcker bara en klapp på axeln eller ett sms. Eller, ja, det behövs inte så mycket mer. Så den, ja, jag tror det är... Eller bara lyfta telefonen och säga att jag tänker på dig. Mm. Alltså det behövs inte mer.
För det är väl... Men rev du upp sår hos dig när du satt där på den rättegången och lyssnade på det? Eller kändes det då som att...
Men du menar föreläsningen va?
Nej, jag tänker på... du har nu varit på en rättegång och sen är en ensam vän till oss som har blivit misshandlad av sin man.
Okej.
Okay. Mm. Du var med, tror det. Eller har jag missförstått det? Men du har funnits med i bilden i alla fall på något sätt. Jag tror att det är som stöd åt henne. Jag skulle fråga om du kände då att det rev upp gamla sår hos dig, att du fick tillbaka minnesbilder och ångest och sånt, eller om det liksom kändes som att jag har nu kommit av mig till 100% för att jag kunde bara stötta henne här.
Nej, men jag tror nog mer att det är... ibland, alltså när jag är där och då så stöttar jag så mycket jag kan, men sen kommer ju... Men sen är det ju inte mig det handlar om. Alltså, då behöver inte jag behöver inte jobba med det då liksom, på samma sätt. Utan det blir ju mer som att när jag går in i mig själv och tänker på vad jag har blivit utsatt för, då blir det ju en annan sak. Mm. Alltså...
Ja, så du har lätt att kunna skilja på det. Så ja. Det är inte så att om du läser i tidningen om en kvinna som kanske har blivit misshandlad eller har blivit ihjälslagen och sådär, så är det inte så att det triggar något hos dig?
Ibland kan jag. Det beror sig väl lite på alltså, hur jag mår. Men vissa saker kan jag bli förundrad över att jag som kan trigga mig.
Ja.
Så jag tänker att det här skulle aldrig trigga mig. Men
dofter.
Ja, dofter. Ibland lite utseende. Och sen vissa ord som folk säger kan vara så bara...
Oh, just det, det var det han sa till mig.
Ja. Mm. För jag, som jag säger det, att de flesta förövare, de har ju gått... Alltså man kan ju tro att de har gått i samma skola. Liksom, för de gör ju ungefär samma saker.
Mm.
Sen är det ju ett spann på hur grovt det är.
Ja. Men principen är ofta densamma. Mm. Att isolera kvinnan, att manipulera henne, bryta ner henne. Det här gaslighting som vi pratar om, liksom, där man triggar henne tills hon till sist tappar det. Och sen så vänder man det på att hon är psykisk sjuk. Och hon är, alltså, alla de här grejerna är ju liksom så här typiska grejer.
Det är ju en röd tråd genom alla våra avsnitt också. Alltså det är ju solklart. Så det är... Men jag tänkte på det, om någon hör av sig till dig och vill ha stöd...
Mm.
Jag förstår att det kanske känns ändå lite så att ja, men det är väl fint att man vill stötta och finnas, men är det någon gång du känner att nej, jag kan inte?
Att det blir jobbigt?
Ja, det kan det ju faktiskt vara. Jag kan ju vara lite hård ibland också. Alltså det här att när folk hör av sig ibland och vill ha stöttning och ger man ingenting själv, så kan inte jag göra mer. Jag kan bara ge de här råden. Jag kan bara ge att ta kontakt med polisen. Eller jag kan följa med. Eller att jag kan ringa samtalet så att de kan lämna, om jag får lämna ut hennes nummer. Liksom. Men jag kan inte göra jobbet. För det måste de göra själv.
Precis. För det
du måste komma inifrån. Ja.
Ja, för det händer ju ibland att folk skriver på vår Instagram. Och det är jättefint att ni gör det. Men någonstans så kanske jag skriver då. Ja, men kontakta kvinnojouren och här har du nummer. Och spara nu alla sms och allt vad det nu handlar om. Men sen blir det liksom inte mer. Men jag kan inte göra det åt er. Så jag förstår precis din känsla. För jag kan inte göra jobbet åt er. Jag kan bara finnas bredvid under hela resan.
Ja, det kan dignera väl lite som en frustration också, för man vill ju inte att de här människorna som far illa ska fara illa.
Nej.
Och man kan inte trolla, man kan inte göra det åt dem. Nej. Det är precis som vi sa, som en missbrukare.
Mm.
Ingen missbrukare kan någonsin bli ren om inte man själv vill. Nej. Helt och hållet. Det kvittar vilka behandlingshem du går på, det kvittar. Ja. Vilken hjälp du får. Vill du inte så får du inte, kan du inte bli hjälpt. Liksom.
Nej.
Och leder inte det här med skuld och skam, och det säger jag fortfarande. Jag vet att Silla, du brukar säga det. Att jag säger att skuld och skam, lägg det där det behöver hemma. Mm. För att det är inte...
Det är inte kvinnan som ska bära.
Nej,
det. Alltså, så många gånger jag har refererat till detta i min vardag också. Alltså, så många gånger jag har sagt detta. Jag har hört en kvinna som har varit med om det värsta tänkbara. Och hon sa detta till mig. Det har liksom blivit ett litet mantra för mig.
Ja, men det är så jäkla
rätt. Och det är så sant. Det är så sant. Mm. Och jag kommer så väl ihåg när jag hörde dig säga det, hur jag bara, wow, det här ska jag bära med mig resten. Mm. Och det var när jag var på en föreläsning med om en pappa som pratade om sin dotter då. Och jag blev lite frustrerad, för då var det ju då en kvinna i publiken som sa, ja men kände du inte detta? Kände du inte att någonting var fel? Alltså lite så här anklagande mot pappa, men jag förstår, det var nog inte det hon menade. Och min mamma liksom, hon sa, hon puttar till mig, hon bara, säg något, ta micken, säg något. För hon kände nog på mig att nu exploderar hon snart. Och då vet jag att jag sa det till min mamma, att liksom, jag har hört det klokaste någonsin. Och så berättade jag det för mamma, hon bara, ja, det är så sant. Det är så himla sant.
Mm.
Men just då så var jag så jävla irriterad. Och bara, åh, ni skulle Sara varit här och sagt detta. Mm. För det hade verkligen blivit en sån liten bitchsläp i ansiktet. Ja. Att här ska vi inte
för
lägga skulden.
För man är så duktig på att lägga skuld och skam. Mm. Men det är inte vi, alltså det är inte överlevarna eller brottsoffret som ska bära den. Vi bär på så pass mycket ändå, och den är ju för tung. För ska vi höra då andra så bara, men varför lämnar du inte, det är ju bara att gå, eller varför gjorde du inte så här? Nej, för att det går inte.
Nej. Nej. Känner du att det, eller har du att... respons och så. Är det någon kvinna som du känner att amen, på grund av att hon läste min bok eller lyssnade på mig eller så fick hon modet att lämna? Har det varit någon sån konkret fall?
Jag har ju haft några som faktiskt har hört av sig som att det gjorde att jag klarar du det så klarar jag det. Liksom. Yeah. Alltså lite så har
så du har varit fall där du känner att din inspiration har faktiskt nått fram hela vägen och blivit så precis som jag tänkt.
Visst är det en häftig känsla.
Det är ju fantastiskt. Alltså det är så lite så här, lite så sjukt. Alltså det låter så sjukt att säga att man får en kick av det, men den här kicken av att hjälpa någon annan att ta steget, att vara kanske en bra förebild, den är...
Ja, men jag förstår precis, för det ger mening till ditt liv också, och det gör ju det.
Ja, och vi har ju med fått sådana meddelanden att nu anmäler jag på grund av er. Och då blir man så bara, vi gjorde skillnad.
Ja, precis.
Alltså det är så jäkla häftigt.
Och att bara göra den här lilla skillnaden liksom. Bara att se ett litet tecken att man vågar, att våga börja prata om det, eller att...
Mm.
Börja reflektera att jag lever i ett osunt förhållande. Liksom. Där, alltså, den gör ju också att det blir ju lättare ska jag inte säga att lämna. Men man får ju, man tror ju att det...
Det blir lättare.
Ja.
Men jag glömde bort det, så tar du det.
Okej, men då jag tänkte, vi har ju redan pratat ganska mycket, men vi får ju upprepa för våra lyssnare här ändå. Du har gjort en sån sjukt stor resa på jättekort tid.
Mm.
Och vi pratade lite om det, att för vissa stannar ju livet upp på grund av att man väntar på de sitter häktade, sen blir de släppta i väntan på rättegång. Vad tror du det har gjort? Vad är det som har gjort att ditt liv verkligen har flyttit på som det har gjort? Vad tror du är anledningen?
Först kan jag väl tro, alltså jag är ju ganska stark mentalt. Har nog varit alltså starkare än vad jag har trott, rent så. Sen har jag ju fått fantastiskt stöd från min familj och mina vänner. Och sen hade jag ju, han satt häktad, och sen var det ju rättegång både hovrätt.
Bilia-tech hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Tingsrikt hovrätt liksom. Så att han kom ju aldrig ut. Så den gjorde nog väldigt mycket att där blir inte den här dödtiden, att ovisshetstiden, utan han satt ett halvår. Med hela min process gick på ett halvår och det är jättesnabbt.
Ja, och då slipper man sitta i det här väntrummet där allting bara ställs på paus och bara tiden bara går. Mm. För då kunde vara processa och bearbeta och skaffa tillbaka dig i ditt liv direkt.
Ja, exakt. Och den tror jag har varit... Och sen har jag har gått till psykolog hela tiden. Jag har en fantastisk läkare. Jag gör saker som jag mår bra av. Liksom. Det här att ta kontrollen över sig själv. Så här vinterbadar till exempel, det håller jag på med.
Och det är jättehärligt. Ja. Det brukar jag också göra faktiskt. Ja. Jag brukar åka hit till Yngsjö. Ja. Jo, och det roliga är att du fryser som fan. Och sen, men när du har varit nere i vattnet, så när du går upp så är det så varm i kroppen. För att det är så jävla kallt i vattnet. Så, ja, men det blir ju också känns så varm.
Det blir ju också en kick. Alltså, ja. Det är väl den.
Man är adrenalinkick. Ja. Det är därför ni känner er varma.
Jag håller egentligen på att dö.
Men jag hörde faktiskt, sen om det är sant, det vet jag inte. Men jag hörde ju att 30 sekunder i ett kallbad var lika, utsöndra lika mycket endorfiner som 15 minuters springtid liksom. Alltså, sen har du inte med kondition och sånt, ja, men endorfinmässigt så, ja. Så tänkte jag, men det är rätt smidigt.
Men det är bra, det är jättebra för hjärta och kärl och så. Du får åka med en gång, Silla.
Jag tror jag hoppar där.
Ja, du kan hoppa i vattnet.
Nej.
Mm. Nej, men lite de här sakerna att göra.
Du gör det för dig själv.
Ja, och du väntar inte på att de ska åt dig. Nej, utan nej. Du är handlingskraftig, du tar kommando, du gör det som du säger man bra av. Du går till psykolog, du gör alla de här bitarna som du behöver göra för att kunna komma vidare.
Ja, liksom. För att jag måste ju göra jobbet själv. Och sen är det ju lite det här också, jag tycker... Jag har ju dagar som inte är så jävla roliga också. Alltså, när man inte orkar gå upp ur sängen
De mer och mer sällan?
Mm, det kommer de väldigt mycket mer. Alltså, vi pratade innan om panikångestattacker. Innan hade jag, i början hade jag ungefär 10-15 per dag. Och det är ju, nu är det kanske alltså 2 i veckan. Alltså det är jättestor skillnad liksom. Och den gör...
Kan de panikångestattackerna komma typ när som helst?
Ja, de kan komma precis. Men jag brukar kunna känna, jag börjar känna min kropp nu att hjärtat börjar slå lite hårdare. Man känner den här torrheten i munnen. Mm. Man känner att det börjar bli lite sådär, ja.
Så du börjar kunna kontrollera dem?
Börjar kunna... Mm. Och då är, alltså jag kan ju bara andas. Alltså det är ju, för min del så är det bara andas igenom dem. Det låter ju väldigt lätt, men för min del har det bara hjälpt liksom.
Vänta ut dem,
för jag dör inte av dem.
Nej, men det känns ju som att man ska dö just då. Det är ju det som är grejen. Mm. Det känns ju verkligen som att nu passerar hela livet, nu är det kört.
Ja.
Oh, fy.
Ja.
Ja, men det är så, det är väldigt fysiskt. Jag har fått en ångestattack i mitt liv, vad jag vet. Då trodde jag att jag fick en hjärtinfarkt. Mm. Alltså jag åkte in med ambulans, jag åkte in med bil, någon som skjutsade mig. Men jag kom in, alltså jag hade såna symptom så till, men de trodde att jag hade en hjärtinfarkt. Alltså de var jättesnabba på att liksom kontrollera, för att jag så andades jättelätt liksom och var typ så här blå om fingrarna och liksom var så här, alltså. Mm. Men vissa säger, för de tog de här blodproven ju. Men det var ju ingen hjärtinfarkt. Och det var ingenting annat heller, så att det måste ha varit en ångestattack.
Ja, fast det, jag tror det är ganska vanligt faktiskt att man tror att det är något helt annat än vad det är. För känner man inte igen det, och det var ju som jag sa, jag fick ingen panikångestattack, men jag fick nog en början till det när jag startade ett avsnitt på SVT och kände att det har nog varit väldigt mycket olyckliga historier i mitt liv nu. Så att jag direkt när jag startade och ser hur en tjej blev våldtagen, så bara började hela mitt hjärta bara risa och jag fick en klump i halsen. Och det var liksom, ska jag kräka? Ska jag svimma? Ska jag dö? Vad ska jag göra? Och då bara stängde jag av. Och det var ju som vi pratade om, att då är det sagt, det har varit alldeles för mycket för mig nu. Och det är första gången jag någonsin varit med om en sån sak. Och det var så fruktansvärt obehagligt.
Det är jättebehagligt. Jag tror min utlöses nu helt enkelt av stress. Alltså en stressutlöst.
Otippa.
Det var inte tro, va?
Jag tror.
Nej, men det, är ju, alltså, det blir ju också, och innan man vet hur man ska hantera det, eller så, och det är ju inte alltid det funkar.
Nej.
Men jag kan ju känna också om jag kommer ha en bra dag eller dålig dag. Liksom. Och det gäller ju att vända sina tankar. Det här... Och sen har jag utmanat mig hela tiden. Det här att jag fick jättemycket ångest när jag åkte tåg. Jag satte mig på tåget för att inte befästa ett negativt beteende. Jag satte mig i bilen för att det var där han slog mig. Jag fick jättemycket ångestattack och jag stannade bilen för att... Alltså,
men det är ju lite KBT-teknik.
Ja,
det är för just att utsätta dig för de situationer som triggar ångesten och bara... Andas igenom dem för att liksom, ja, och så vända det till något positivt.
Mm. Men var det någon som sa till dig att du skulle göra detta eller du tog det beslutet själv?
Nej, jag gjorde ju det ganska snabbt. Sen fattade ju inte jag vad jag gjorde liksom. Och det, utan det sa ju min psykolog. Det är ju likadant med min föreläsning.
Mm. Så lite undermedvetet gjorde du rätt liksom?
Ja. Exakt. Ledande med min föreläsning, jag vet ju aldrig... Jag har ju här föreläsningar när jag har brytit ihop liksom. För där är, alltså där är vissa avsnitt eller ställen som är, de är väldigt rörande. Och då blir det så här att tårarna kommer och man inte liksom kan... Och det, jag vet ju aldrig var det är liksom. Men, och folk... De blir, de säger att jag inte är bara en maskin, utan jag är faktiskt människa också liksom.
Ja,
det är ju den lilla detaljen att man får inte glömma det när man går igenom en sån här sak. Man kan inte bara gå på som en maskin i heller, utan någonstans måste man...
Ja, och sen tycker jag också att om du har en föreläsning och du till och med själv blir berörd och kanske till och med börjar gråta i vissa lägen, ja, då blir det ju ännu mer verkligt. Ja. Annars att blir det som att bara läser innantill. Liksom, och då, ja, men, ja. Det blir ju verkligen att hon har verkligen upplevt detta. Det är ett hennes känslor. Alltså, hon är ju, som du säger, hon är ju människa. Liksom, ja. Det är människa att lyssna på.
Och den är ju... Och det är ju så fint när man tittar ut i publiken när man, de knappt inte andas. Liksom, för att de är så...
Tagna av det.
Nästan alla brukar alltid komma fram efteråt och krama om en. Och berätta hur stark man är och vilket mod. Och den är, alltså det är obetalt.
Ja, då fyller du bara på ditt energiförråd.
Ja,
liksom, exakt. Så det är perfekt. Det är jättebra.
Så det ger och tar, ja.
Har du haft några mardrömmar?
Ja, det kommer ju periodvis. Jag drömmer ju väldigt mycket att han våldtar mig, alltså så. Och den är ju den här att också att hur han plågar mig. Men, och jag har ju sovit väldigt dåligt. Jag sover fortfarande väldigt dåligt. Mm. Jag sover väl kanske 4 timmar per natt. Liksom.
Har du svårt att somna eller att du sover oroligt när du sover?
Både och.
Ja.
Så det är ju, ja, jag brukar somna, alltså jag kan sova... Jag har svårt att somna, sen sover jag 1 timme, 1,5, sen vaknar jag upp, vaknar i vaken kanske i 1,5 timme. Och sen somnar man igen. Den här djupsömnen. Så den... Och sen har jag ju fortfarande mina bestående men. Liksom. Jag har fortfarande den här tinnustussen som bråkar, som aldrig kommer. Sen har jag mina skador i käken, liksom. Som aldrig kommer att bli bra. Utan det är ju sånt som man blir ständigt påmind.
Mm.
Och man blir straffad. Det är det som, ibland blir man så straffad för någonting som man inte har rått sig på. För jag skulle lämna blod en dag.
Mm.
Och då fyller man ju i massa papper. Och, ja, och så står det i en fråga om man har tagit steroider. Och i och med han har injicerat steroider i mig. Så har jag ju fått steroider. Och det, så då fyller vi i papperna. Hon bara, nej men du får inte lämna.
Jag bara, får man aldrig ge blod om man har tagit större ridder någon gång i sitt liv?
Och då blir det så här, hon bara, ja men ja, detta har ju aldrig hänt här. Nej men det handlar inte, jag förstår. Jag förstår att du inte, att man inte får. Men bara känslan att nu blir jag straffad ytterligare en gång.
Det var det jag tänkte, han tog dig från dig också.
Ja, så det blir en sån där, en käftsmäll till liksom. Mm. Bara, jaha, nej.
En påminnelse, en påminnelse. Så, för det blir ju så, allting annat är bakom dig, ja. Men här är sånt som kommer att finnas med hela livet.
Ja, för liksom. Jag tänkte, oh, men gud vad bra, nu ska jag göra någonting. Jag ska lämna blod för att ja, för det kan vara bra liksom.
Och det behövs.
För det behövs, ja. Och då får man det, nej du får inte. Bara den sen om allting är okej. För jag har ju gjort alla tester och sånt, men det funkar inte så.
Ja, konstigt. Jag tänkte så, steroid och sitter det kvar blodet så är det typ i all evighet, eller vad är grejen med det?
Nej, för dem, ja,
hur tänker de?
Jag tror hon menar på att i med det är ju okontrollerat.
Ah. Men det är ju som om du har varit sprutnarkoman till exempel, så ja. Har du delat sprutor med andra, ja. Då kan man ja. Ha, ja, okej.
Okay. Mm. Så det är väl lite den delen liksom.
Ja, såklart.
Och den var ju rätt så...
Det var inte kul.
Nej. Det blir faktiskt, det blir en chock liksom. Ja. Bara så, aha, jag går dit och är helt glad och nu ska jag göra något bra igen. Och så, nej, det får jag inte.
Mm. Och sen har det hänt lite annat med. Din förövare har ju faktiskt blivit släppt.
Mm.
Hur ta oss igenom från du fick veta att nu blir han släppt till ja, hur alla tankar, hur alla känslor, kontaktförbud.
Mm. Alltså han blev ju släppt där vi midsommar tror jag det var. Och då hade han suttit 2/3 av straffet. Och han var faktiskt bara ut. Och då hade jag kontaktförbud. För det har jag haft under hela tiden när han har suttit inne. Han var ute 11 dagar var han ute. Sen gjorde han våld mot tjänsteman. Så han var ute 11 dagar efter de här. Så då förlängde de, fick han sitta en månad till.
Det är så skit. Ja. Det är så jäkla skit.
Så då, och sen efter det så hade jag kontaktförbud till september. Sen ansökte jag om nytt. Men nu har jag inte det längre. För att de tycker ju att han har ju suttit av sitt straff. Och det är så lite kränkande mot honom.
Ja,
liksom.
För det hjälpte ju jättebra med det straffet när han utav våld med tjänsteman 11 dagar senare. Då har han ju lärt sig jättemycket.
Och sen blev jag så här, att det är kränkande mot honom. Men han har förlorat rätten att kontakta dig.
Ja.
Han
ja,
har
ja.
Förlorat
ja,
den.
Ja. Jag blir så trött på det, för jag har hört det förut. Ja. Att just det, att det handlar om att men det inskränker hans frihet.
Ja.
Och jag känner så här, om han kan gå överallt på hela jorden. Mm. Han ska bara inte vara mer än 100 meter från en person. Mm. En person av alla människor i världen. Alltså det är alltså jag på reser precis. Hur inskränker det din frihet? Ja. Det är frihet att få lov att kränka någon. Det är frihet att få lov att hota någon.
Precis.
Det är frihet att alltså
och den man blev väldigt upprörd över det.
Ja, alltså, ja för det kände jag med när du skrev på din Facebook ja. Och berättade. Och då kände jag bara men alltså stopp nu. Han har ju förlorat den rättigheten. Det är ingen rättighet att ha kontakt med människor såklart. Men han har ju förlorat det för länge sedan.
Ja, ja.
Det ska ju inte vara snack om saken. Nej. Det ska inte vara diskuterbart.
Rättigheten att få slippa en människa som inte vill ha ja. Kontakt med borde ju alltid väga mer än rättigheten att kontakta någon som inte vill ha kontakt med dig.
Ja, ja. Exakt.
Alltså det är rent logiskt.
Ja, nej, jag förstår inte. Och det handlar ju lite så här. Sen om ett kontaktförbud. Jag vet ju inte riktigt hur ett kontaktförbud fungerar, men det känns ändå som en trygghet. Alltså så här, om man ringer, alltså för att han får ju inte ens alltså om man har det
så tar de det på mer allvar när man ringer.
Ja, men nu är det så jaha. Sen har väl nu har den polisen som jag har kontakt med fortfarande. Hon säger är det någonting så hör bara av dig liksom.
Mm.
För att han ska inte kontakta dig liksom.
Men samtidigt kan de inte heller göra något om det inte finns ett kontaktförbud.
Nej, exakt.
Ett kontaktförbud så kan de döma honom för det och de kan köra iväg han från dig.
Ja.
Men han kan ju på praktiskt sätt stöda för den dör helt lagligt.
Ja.
Och de kan inte rent lagligt sätt göra någonting.
Nej.
Medan de ber han gå därifrån i så fall.
Ja, exakt.
Och sen får han ju välja om han vill det eller inte.
Ja, för det är, alltså, precis, det, och det är det som är så provocerande. Han kan ju stå utanför din salong till och med.
Ja, ja.
Och det är det som gör, men han har rätt att stå där.
Ja, ja. Och ledaren, om han vill komma på mina föreläsningar, liksom, då kan han ju göra det också.
Mm. Har du varit rädd för dig lite grann? Ja, att det enda kan han stå där bak och titta på den när du föreläser?
Det har slagit mig rätt många gånger. Att det var ju skönare när jag hade kontaktförbudet.
Men när du åker på föreläsningar, åker du själv då eller du har någon med dig? För jag tänker om det faktiskt skulle ske.
Oftast åker jag med någon. Jag har faktiskt inte... Jag har faktiskt inte åkt. Jo, en gång har jag åkt själv. Mm. Nej, då hade jag en kompis med förresten. Så att, nej, jag åker faktiskt med någon. Ja,
men det är bra.
Så att det är... Men... Nej, det är, alltså det är så mäktigt att stå där liksom. Och jag har ju lite senskrätt och lite sådana saker. Och bara stå där och alltså prata om vad som... man har varit utsatt för. Det, och, ja,
det är jättestarkt också.
Att
blotta sig så på det viset. Ja, det är det ju.
Den är ju... Ja, så jag får väl säga att jag ska försöka hitta någon föreläsningstid här nere i Skåne.
Ja, ja, det tycker vi.
Mm.
Hur är det i livet annars då? Var står du just nu? Vad är liksom nästa steg?
Ja, nästa steg. Ja, jag har ju... Jag vill spela in film. Så vi får väl säga...
Intressant. Boken blir verklighet och salongen blir verklighet. Så att filmen blir kanske också verklighet.
Så det är väl mitt nästa mål.
Ja. Ja, då säger vi återkoppling om ett år igen då. Så.
Har vi sett filmen?
Ja, och sen... Jag jag vill ju faktiskt vara på någon sån här gala någon gång. Alltså så du vet, men... Alltså,
typ
men,
Nobelgala?
Nej, men så här kvinnogala och sånt där.
Du, vi har pratat om det. Att du skulle, vi har faktiskt pratat med dig och Silla att du skulle vilja haft en sån här mässa av någon sån i alla fall. En sånt. Kvinnomässa.
Ja, eller så här man
Vi har ju barncancergalan och vi har ju diabetesgalan och vi har ju musik men vi har kvinnorättsgalan skulle det kanske varit någonting
något sånt.
Kvinnofridsgala.
Ja, något sånt.
Powerkvinnor.
Ja, den är väl.
Vi får spåna vidare på den för vi har samma tankar där i alla fall.
Så den är väl något som jag hade kunnat tänka mig att
Och om det är några regissör där ute som känner att jag skulle vilja göra en film om Saras liv så...
Hör av mig!
Sara kommer ringa och jag kan regissör och
säga kom till mig!
Ja, men det hade varit så kul. Och som sagt, jag och Michelle har ju med pratat om det någon gång om vi skulle ha någon form av mässa. Alltså någon helg eller...
Och du skulle kunna stå där och dela ut en bok och lära ut lappar om föreläsningar och så här och...
Ja.
Vi kunde prata om vår podd. Man kunde haft andra kvinnor som kvinnojourer och liksom haft lite olika stationer. Liksom och avslutet kanske med en gala på kvällen.
Det hade varit så kul.
Som man samlar in pengar till någonting.
Ja, precis. Till kvinnojourer liksom, eller till någon annan förening.
Så har vi någon som vill vara med och rodda i detta så får ni jättegärna höra av er.
Ja, eller om ni har någon bra lokal ni kan erbjuda till en sån gala gärna i Kristianstad kommun.
Ja, det hade varit jättekul. Och så hade ni lyssnare fått komma också. Gud vad roligt det hade varit.
Live-poddat.
Ja. Men alltså det är så kul ibland. Jag hörde ju, det var ju när vi var och käkade frukost på ett café, jag och familjen. Då var det ju några tjejer som stod där. Är det inte hon som är där som är med i den podden? Och jag bara... Alltså, det var så kul.
Ja, men det är...
Ja, men det är kul. För jag är med på sån här reklamfilm nu på C4. Och då satt vi tillsammans med det här produktionsteamet och pratade ihop med oss som ska vara med i den här filmen. Och då är det en annan person som så berättar lite grann om mig själv. Och så är jag Michelle Rosstedt, jag gör det och det och det. Jag jobbar där och där och så driver jag en podcast. Och då säger jag en... person bredvid mig då. Och jag tyckte jag kände igen rösten. Är det det jag har lyssnat på alla avsnitt? Liksom så här. Man bara, då glömmer man glömmer bara bort lite grann att man ändå, alltså så många lyssnare vi har.
Jag vet.
Hur många lyssnare har ni?
Alltså ibland har vi haft tusentals lyssnare.
Ja, vad kul.
Det går ju såklart i våg. Och vi har levererat dåligt. Vi tar det på oss. Men alltså livet kommer emellan.
Vi var där ett tag. Sen så blev det en paus på 2 veckor som varar i ett år. Typ. Men då har vi fjärde avsnittet. Vi har spelat in nu på kort tid. Men vår redigör, ja, vad ska man
producent
säga? Martin. Han har väl också haft mycket att göra. Mm. Han har ligger och släpat lite efter. Men så fort han är färdig så kommer vi börja släppa lite nya avsnitt. Ah. Och din frisörsalong heter Idun.
Mm.
Mm, jag tänkte vi ska bara avsluta med reklam. Mm,
ja. Den heter Idun och den, man kan boka behandlingar på Boka Direkt.
Mm.
Ja, och så, ja, och sen ja, den är, och sen lägger de föreläs. Och boken kan man köpa också via mig.
Mm.
Om man vill ha den.
Den är jättebra. Vi har den här.
Mm.
Så.
Mm, jag såg det.
Jag har min där hemma. Min mamma har precis lånat min.
Ja, ja, men jag har fått verkligen jättebra, ja, respons för den också. Att den är, ja, det är roligt.
Men då får vi väl önska dig fortsatt lycka till med allt du tar för dig och din frisörsalong.
Mm,
jag får komma dit och boka en dag. Klippa mig lite. Och
jag vågar nog klippa mig hos dig. Jag är ju lite rädd med vem som får röra mitt hår.
Ja, jag lovar, jag ska vara snäll med dig.
Det är lite...
Oops. Ja, det blev en kort.
Det är lite... Det är typ min personlighet, mitt hår känns det som.
Ja, men det är jättevanligt.
Men det finns faktiskt indianerna. Det är därför de har så långt hår. Även indier som tar ju så väldigt långt hår. För de tror ju lite grann att det är känslan till universum sitter hår. Så ju längre hår du har, ju mer känslig, okay, det är typ tentaklerna ut i själen liksom, i universum. Det är lite
drygt när det hänger ner i röven bara, men okej.
Okay. Fast har jag glömt toapapper någon gång, så jag har vi andra med och blad till
Ja, sällan.
Ja, så. Nej, men jag är jätteglad att jag fick komma hit.
Ja, och vi är så glada att du ville komma igen. Mm, det är så jäkla kul.
Jag kommer tillbaka, kommer till.
Ja,
det måste du göra.
Stort lycka till nu, Sara.
Mm, tack så mycket.
Och ha det nu så bra. Hej då!
Hej då!
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.